Det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST, där vi undersöker vad som är hemligheten bakom den svenska staten. När funkar den bra? När funkar den mindre bra? Och hur ska den funka i framtiden? Sen kriget i Ukraina började så har jag många gånger funderat på hur det skulle bli i Sverige om det blev krig. Skulle allt inom staten bara rulla på? Skulle myndigheterna fortsätta fungera? Och vad kommer det kräva av dem som är statliga tjänstemän och som jobbar i staten? Måste de fortsätta gå till jobbet mitt under brinnande krig? Jag heter Silvia Kakembo och i dagens avsnitt av Statshemligheter så har jag med mig två väldigt kunniga personer på det här området som ska hjälpa mig att reda ut det här. Så att jag säger först hej och välkommen till Petra Ekroth från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det som också förkortas MSB.
Tack så mycket.
Och Petra, du jobbar ju som utredare för krisberedskap och civilt försvar. Förstår jag det rätt om det är så att du hjälper olika statliga myndigheter att förbereda sig för om det skulle bli krig i Sverige?
Ja, men det stämmer att jag arbetar med just krigsorganisation och krigsplacering. Det är en del i beredskapsplaneringen som myndigheterna genomför och som MSB också är med och stödjer.
Och jag vill också säga hej och välkommen till Niklas Simson som är biträdande förhandlingschef på fackförbundet ST och som tidigare varit förhandlingschef även i Polisförbundet och Officersförbundet. Och ni organiserar ju runt 100 000 personer som jobbar i statens tjänst eller på statligt uppdrag. Och jag skulle vilja fråga dig, hur har liksom era medlemmar känt av det här med att det är krig i Ukraina? Är de liksom oroliga, hör av sig till er och undrar så här, kan det här påverka mitt jobb på något sätt?
Vi organiserar ju medlemmar för alla som jobbar på statligt uppdrag. Och det gör ju att arbetsuppgifterna skiljer sig väldigt mycket åt. För de medlemmar som jobbar nära krisberedskapen och nära krigsberedskapen som är Försvarsmakten, Polisen med flera andra. Där kommer det då kanske inte särskilt mycket frågor. Men vi har ju andra som, det här blir ett lite nyuppvaknande. Och också att man nu sätter lite fart på planering, utbildning och övning. Det kommer innebära stora förändringar för många medlemmar. Så en del frågor får vi.
Och vi ska prata mer om det lite senare. Men först tänkte jag att vi ska rikta våra blickar till Ukraina. Och det är ju ett land som tyvärr redan då har behövt liksom hålla igång sin statsapparaten och myndigheterna samtidigt som bomberna faller. Och vi ska lyssna på ett reportage som en reporter som heter Ellen Hammarskjöld har gjort. Hon har träffat Oksana Husblank som kommer från Ukraina och flydde till Sverige i mars i år. Och innan kriget kom så jobbade hon på ett ukrainskt fackförbund för statligt anställda som motsvarigheten till ST i Ukraina.
We were not prepared. We never think that it can happen, especially for example in the capital in Kiev.
Ingen var förberedd på att det skulle bli krig, säger Oksana. Hon är 37 år och prydligt klädd i en rutig klänning med ett silvrigt kors om halsen. Solglasögonen sitter fästa uppe på huvudet när vi ses på fackförbundet STs kontor i Stockholm. När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari i år var Oksana föräldraledig med sin ettåriga dotter Angela Karin. Då bodde hon på tredje våningen i ett höghus nära flygplatsen i Kiev. Klockan var 5 på morgonen när hon vaknade till av ett ljud.
And then they started bombing. I heard the sound. I wake up and I think what happened. And then I think like a war. But I think no, it's not possible. Maybe it's something just in the city. But then it happened again and again and I saw like black cloud.
På telefonen trillar nyheterna om kriget in. Redan samma dag packar Oksana två ryggsäckar och tar skydd ner i tunnelbanan med sin lilla dotter. Där tillbringar de natten tillsammans med gamla som unga, hundar, katter och kaniner. Hon vet inte då att hon inte kommer kunna återvända till lägenheten. Innan sin flykt jobbade Oksana på ett fackförbund som representerar anställda i den offentliga sektorn i Ukraina. Hon har tidigare själv varit statligt anställd och vet därför vad arbetsgivaren kräver av de som jobbar för staten och de olika myndigheterna.
And in this case, you are like garment workers or like state employees workers. You should stay on your working place and provide services for the citizens like 24/7.
I händelse av krig ska man som statligt anställd fortsätta utföra sitt arbete. Det gäller trots att många är rädda för sina liv i ovissheten om när nästa bomb ska falla. Men det är inte lätt att förhålla sig till sådana regler, säger också Anna.
A lot of state employees, we even don't think a lot about these rules. Because this is what happened when war start, a lot of women with their kids, for safety reason, they just moved from the country and they left their working place without explanation for their employer what really happened because they worried for their babies.
När kriget kom var det svårt för många tjänstemän och kvinnor att stanna kvar i Ukraina. Särskilt kvinnor med barn valde att fly till säkerheten.
And then what happened and it's after that in a couple of weeks government say okay you should come back because you are state employees because you are working for the government for local authorities and if you are not on your working place we have right laid off.
Nu riskerar de statligt anställda som har flytt Ukraina att förlora sitt jobb. Men för många är det inte ett alternativ att ta sig tillbaka till ett osäkert land där de kanske inte ens har ett hem längre. Också för de som stannat kvar i Ukraina är läget svårt. De får ofta sina löner försenade på grund av landets ekonomiska problem och att mycket pengar går till militären. Oksana har dubbla känslor kring skyldigheten att behöva jobba under krig. Å ena sidan behöver medborgarna fortfarande ett så fungerande samhälle som möjligt. Å andra sidan riskerar människor sina liv genom att vara kvar.
It is like, you know, 50-50. From one side, I understand that it's about safety. And actually, we have right now, then Russia bombing local administrative building. We have a lot of members who are die. Because in this time, then they start to bombing these people, they stay on their working place. And then they don't have a time to go to the shelter.
Oksana hade tur. Genom sitt jobb på fackförbundet hade hon kontakter i många länder. De skulle visa sig bli en stor hjälp under flykten. Dagen efter invasionen lyckas hon få plats i en bil västerut. Utan kläder, mat, barnvagn och utan att veta vart hon och dottern ska ta vägen lämnar hon Kiev. Under resans gång får hon ett meddelande av sin svenska kollega som hjälper henne att komma till Sverige. Nu jobbar hon på fackförbundet ST med ett hjälpprojekt. Dit kan fackförbund runt om i världen skänka pengar för att stötta människor i Ukraina som behöver humanitär hjälp.
But I'm very happy that I can help my country anyway, even if I stay here. Of course, it's like I miss my colleagues, I miss my friends, I miss my place of life, I miss my country. And but for other case, I understand that probably here I can be honest, I can be more useful.
Och även om det är tufft att starta ett nytt liv på egen hand här i Sverige så har hon nu sitt drömjobb, berättar Oksana. Och hennes dotter kan växa upp i ett tryggt och demokratiskt samhälle.
For example, her kindergarten, she has a in group, she has a kids from different nationalities, from Iran, from Afghanistan, from Sweden, from Russia, and all kids together. So they play together, they saw that they are not different, you know. And I want her, of course, raise in society like this.
Niklas, hur känns det för dig att lyssna på Oksanas berättelse? Du som sagt jobbar med människor som har en liknande roll här i Sverige.
Ja, det är ju en omtumlande historia. Den berör väldigt mycket. Men jag kan inte låta bli att tänka på att det där är ju någonting som jag har umgåtts med. Alltså de tankarna under hela min yrkeskarriär. Jag började en gång på tiden som yrkesofficer. Och sen jobbat i officersförbundet och i polisförbundet. Och nu jobbar jag på fackförbundet SD. Och det jag tänker är just det här att man var oförberedda. I min tidigare yrkesgärning så har det ju alltid handlat om att skapa en beredskap inför. Och nu ser jag i det uppdraget jag har idag att det här är någonting som är ännu bredare än där jag jobbat tidigare. Nu handlar det om att vi tillsammans ska förbereda hela samhället. Och det är en stor utmaning.
Mm. Petra, vad tänker du eller känner du när du hör om Oksanas situation och hennes berättelse?
Ja, man tänker ju att man hoppas att inte själv behöver vara med om den här typen av händelser. De möter ju allt det där nu som vi bara behöver planera för. Så det är ju naturligtvis mycket tragiskt det som de behöver uppleva i Ukraina.
Mm.
För mig också väcker det många liksom känslor, men jag tänker att vi ska gå vidare och prata lite om det som händer också annars skulle vara likadant för alla de personer som jobbar i staten i Sverige. Men jag tänkte att vi skulle börja prata lite om förberedelser i fred och i fredstid som det tack och lov då är nu. Skulle inte du vilja berätta lite om, Petra, hur svenska myndigheter förberedde sig för att kunna fungera i den händelse det skulle bli krig?
Jag tänkte ju kanske framförallt prata om arbetet med krigsorganisation och krigsplacering. Hur man bemannar sina verksamheter. Och den utgår ju från totalförsvarsplikten. Och statliga myndigheter idag arbetar med att bygga upp sina krigsorganisationer, bemanna dem och också krigsplacera sin personal. Om jag börjar med just det med krigsplacering, så är ju det ett organisatoriskt beslut som myndigheten, statliga myndigheter, fattar i syfte att man ska kunna fullgöra sina uppgifter i händelse av höjd beredskap och ytterst krig. Och det är något som statliga myndigheter, som kallas bevakningsansvariga myndigheter idag, har arbetat med sedan 2018. Och beredskapsplaneringen har ju pågått egentligen sedan 2015, när det beslutades att totalförsvarsplaneringen skulle tas upp igen.
Just det. Och vad är, om vi börjar, vi går allra längst bak, liksom totalförsvar. Hur skulle du förklara det för en person som inte alls är liksom bekant med begreppet?
Ja, det är militärt försvar och det civila försvaret som tillsammans utgör totalförsvaret.
Just det.
Och det civila försvaret, det är ju alla de verksamheter som ska upprätthållas vid höjd beredskap och krig. Det som behövs för att samhället ska fungera. Och också det som samhället behöver göra för att stödja försvarsmakten.
Ja, men då tror jag att jag hänger med. Men och så började du prata om krigsplacering. Och vill du berätta lite mer om det? Är du krigsplacerad till exempel?
Ja, det är jag.
Vad innebär det för dig? Det vill du kanske inte prata om.
Nej, men jag kan ta det lite allmänt.
Mm, jättegärna.
Ja, men krigsplacering, det är ju någonting som statliga myndigheter gör som ett planeringsinstrument för att se till att alla verksamheter som behöver vara igång också är det. Att man har den personal som behövs på plats. Man krigsplacerar för att ingen person ska ha mer än en plats i totalförsvaret. Så genom krigsplaceringen så tar man personen i anspråk. Och det innebär att ingen annan del av totalförsvaret kan ta den personen i anspråk. Och då kan man säkra upp den personalen genom krigsplaceringarna.
Just det, det låter ju väldigt spännande det här med krigsplacering. Den här podden heter ju liksom Statshemligheter. Och sen när jag började fråga dig om du var krigsplacerad, så var du så här, nej, det här kanske inte. Men får man prata om vem som är krigsplacerad och inte, så att säga?
Det är en allmän uppgift om man är krigsplacerad. Däremot så ska man ju inte prata om vilka uppgifter man eventuellt har tilldelade eller vilken inställelseplats man har.
Ja, men jag tänker att vi ska prata lite om krigsorganisation också. Det låter ju också väldigt allvarligt. Vad betyder det egentligen?
Krigsorganisation, det handlar ju om att organisera sin verksamhet så att man är förberedd för höjd beredskap och ytterst krig. Så att myndigheterna har ju krav på sig att ha en krigsorganisation. Det rör ju de myndigheter som idag kallas bevakningsansvariga myndigheter. Och de ska kunna upprätthålla sin verksamhet. Och de ska ha de planer som behövs för att kunna övergå i krigsorganisation.
Och Niklas, jag vänder mig till dig också. Om man jobbar på en av våra myndigheter, hur vet man då att man liksom är krigsplacerad?
Är man krigsplacerad så ska man ha fått ett skriftligt besked om det. Så att det ska det inte råda något som helst tvivel om. Och har du inte fått någon sån, ja, då är du inte krigsplacerad.
Men jag tänker så här med krigsplacering. I mitt huvud låter det som att det är liksom en planeringsåtgärd, men jag förstår det rätt. För att man liksom vill kunna ta personer i anspråk och veta att de inte ska vara på två ställen och sådär. Men det garanterar väl egentligen inte att folk vet vad de ska göra när det faktiskt blir skarpt läge. Är det inte liksom viktigare kanske att man liksom tränar och utbildar liksom sina medarbetare i vad man ska göra om det blir ett krisläge eller ett krigsläge?
Vad tänker du kring?
Jo, självklart är det så. Det här med krigsplaceringen är ju en viktig komponent, men det löser ju inte uppdraget i sig. Uppdraget, det måste ju lösas genom att man för det första planerar, för det andra, precis som du säger, utbildar och övar. Och det handlar ju inte bara om att planera för den egna verksamheten, utan där måste man ju också samordna sig med andra verksamheter. Man måste också i vissa stycken utbilda sig tillsammans med andra, och man måste definitivt öva tillsammans med andra. För någonting som blir otroligt viktigt när och om krisen kommer, det är ju att man tänker på ett någorlunda lika sätt. Att man uttrycker sig på ett någorlunda lika sätt. Och när vi har så många olika aktörer som ska samverka, som alla har sina egna kulturer och egentligen har fått utvecklas utifrån helt olika grunder och förutsättningar och mot olika mål, då blir det ju än viktigare att det här får en del i vardagen egentligen. För att förberedelserna, de börjar ju här och nu.
Mm. Ja, finns ingen tid att spilla. Men rent praktiskt då på en myndighet, är det så att man liksom, ni vet, det här som man rekommenderas att ha hemma, ni vet, mat och ficklampor och extra batterier och vevradio liksom. Finns allt sånt på myndigheter om det här skulle hända?
På vissa gör det, på andra gör det inte. Det där ser nog väldigt olika ut, precis som det gör hemma hos var och en. En del, som jag, har vevradio hemma, andra kanske inte har det än.
Just det. Jag hoppas att de som inte har det börjar förbereda sig. Ja, nej men så att myndigheter har alltså planerat och tränat, och vi hoppas att det här liksom, värsta scenariot aldrig skulle inträffa. Men om det är så att det skulle bli krig, Petra, så undrar jag, vem är det som bestämmer att nu är det krig?
Det är ju regeringen som beslutar om höjd beredskap. Och vid högsta beredskap så ska man ju som krigsbaserad ta sig till arbetet.
Ja, men det hade några frågor om det också. Alltså vad liksom i krigsläget liksom faktiskt innebär för krigsplacerad personal liksom mer liksom superkonkret. Får man liksom som krigsplacerad säga upp sig?
Nej, det får man inte. Och det är också så att även om samhället i grund och botten ska fungera på samma sätt så långt det är möjligt, och många rättigheter fortfarande finns kvar, som exempelvis om man fortfarande kan vara föräldraledig, man kan vara sjukskriven med mera, så utökas ju tjänsteplikten. Och det gör den till en del genom kollektivavtal. Så att exempelvis så får man ju mer arbetstid man behöver fullgöra. Man kan få mindre möjlighet till semester och återhämtning. Man kan också få en utökad arbetsskyldighet som statsanställd, så att man faktiskt kan få lov att tjänstgöra på annan ort eller för en annan uppdragsgivare.
Just det, så att man kan, om man nu då jobbar i Sundsvall på en myndighet, så kan det vara så här, du behöver åka till Borås nu och göra det här.
Ja, så kan det vara.
Får man ta med sin familj då? Eller ska man liksom lämna dem? Eller hur funkar det?
Det finns ju inte någon rättighet att göra, utan där blir det ju upp till samhället tillsammans att försöka hitta lösningar på den typen av frågor. Och det är ju till del det som den här planeringen som nu ska göras av de här beredskapsmyndigheterna går ut på. Och inte bara myndigheterna, utan också kommuner, regioner, länsstyrelser.
Och du sa att man också till viss del kan få liksom andra arbetsuppgifter. Är det så att om jag är superduktig på att handlägga studielån då, på CSN, så kan jag få göra någonting helt annat på en annan myndighet helt enkelt i en annan stad?
Ja, i din förmåga att handlägga de där studielånen så har du kanske upparbetat en del kompetenser. Du kanske är jätteduktig på olika IT-system och det där kanske kan komma till bättre nytta för någonting annat. Och det är en avvägning man behöver göra.
Just det. Men kan det bli så att man måste göra totalt, vad ska man säga, finns det också en massa okvalificerade uppgifter som kommer behöva göras? För att liksom att vara IT-specialist på ett sätt, det tänker jag är, ja men du vet, det kräver lång utbildning och man har liksom. Så men kan det vara så här, men vi behöver bara folk som bygger vägspärrar och reparerar broar liksom, kan det bli den typen av uppgifter också?
Det kan det säkerligen bli. Sen tror jag att den statliga sektorn kommer nog att vara mindre i anspråktagen för den typen av uppgifter. För att här pratar vi om mer kvalificerade uppgifter i många stycken. Utan det är nog snarare uppgifter som i så fall löses på lägre nivå ute regionalt eller kommunalt.
Vad händer om man vägrar? Jag tänker att vi hör det nästan i liksom Oksanas reportage. Kanske inte att folk vägrar för att de inte vill, utan för att de är så här, jag bedömer att det är livsfarligt för mig att sitta kvar här på Försäkringskassan och göra mitt vanliga jobb, och väljer då att liksom lämna sig, att man har då är krigsplacerad och är väldigt viktig. Så vad händer om man liksom vägrar den allmänna tjänsteplikten? Om vi börjar med liksom krigsplaceringen.
När det gäller totalförsvarsplikten i stort så är man ju skyldig att utföra de uppgifter som man blir tilldelad. Och man kan dömas till böter eller fängelse om man inte utför sina uppgifter. Det är det som lagen säger. Det är ju för att alla människor kan komma att behövas vid ett krig.
Är det här något som du tror att era medlemmar liksom är medvetna om? Att så här, säga att det skulle inträffa, liksom det värsta skulle inträffa. Att det är den här typen av konsekvenser som kan ske om man är så här: nej, jag vill inte. Jag tänkte fly till min sommarstuga i norra Sverige nu istället.
Jag tror det skiljer sig otroligt mycket åt. Jag vet att vi har stora medlemskategorier som är fullt införstådda med det här. För att det har legat i vågskålen redan när de sökte arbetet. Om man visste att det här kommer innebära en krigsplacering. Och man får naturligtvis då fundera över, ja, men vad innebär det i det värsta läget då? Men sen har vi ju de som inte alls hade det i tanket när man sökte jobbet. Utan man såg det här som ett jobb som var intressant och stimulerande i fredstid. Det är någonting annat man inte ens funderat över. Och det är också så att många kan ju ha fått krigsplaceringen efter att man har fått jobbet. Alltså efter flera års anställning. Och där tror jag att det är viktigt att man funderar till på de här frågorna. Där måste ju slå ett slag för MSB:s hemsida som har otroligt bra information kring krigsplacering, alltså vad som gäller för den enskilde. Och som ett exempel att man kan ju inte neka att få en krigsplacering i fredstid. Det spelar ingen roll vad man säger, den får man i alla fall. Däremot så är det ju så att så länge det är fred, ja då får man ju byta arbete om man vill. Så du har ju rätt att säga upp dig. Däremot om man går upp i beredskap, då är det för sent. Då är man liksom fast där man är. Och det här är någonting som jag tror att fler behöver fundera över. För att du ställde frågan tidigare hur många som är krigsplacerade. Och jag har ingen exakt siffra. Men jag vet att det är fler och fler. Och det är ju tack vare det arbete som nu görs ute i myndigheterna.
Ja, men nu har vi pratat en del om vad som gäller enskilda personer. Liksom, och så där. Jag tänkte att vi bara skulle prata lite kort också om myndigheternas liksom, generella förberedelser. Men vad har du att säga om det, Petra? Tror du att liksom, svenska myndigheter är väl förberedda på de här värsta scenarierna som man kan tänka sig?
Ja, det skulle jag vilja säga generellt att planeringen har ju pågått under ganska många år nu. Och att myndigheten har ju en krigsorganisation på plats i någon mån. De bevakningsansvariga myndigheterna.
På en skala, ska jag göra skalan enkel, 1-5 då? Där 5 är de är fullt förberedda, liksom bring it on. 1 är aj, aj, aj.
Ja, jag vill inte ge några betyg så egentligen, för jag tycker att våra rapporter om detta ska få stå så. Men man är ju igång. Men låt säga en 4 då.
Okej. Jag var ändå förvånad. Jag tänkte så här, nej, de är nyanserade på MSB. Här kommer jag inte få någon siffra.
Men är ju ändå på gång att planera. Man vet vilken personal som man kan komma att behöva förstärkas med.
Niklas, en 4. Har du ett eget betyg ur det? Gamla betygsskala? Gamla betygsskala?
Ja, jag har kanske ett litet annat perspektiv. Jag skulle vilja dela upp det. Jag skulle vilja säga, sett till ambitionen så skulle jag nog hålla med om en 4. För att ambitionen skulle bli en 5, då skulle jag säga att det krävs mer resurser. Och det jag också skulle vilja säga är att ambitionen är en 4 och skulle kunna bli en 5. Det löser liksom inte problematiken att det här tar tid. Jag kan ta som ett exempel. I början på min karriär så gick Försvarsmakten ihop och bildades ifrån att ha varit 120 olika myndigheter. Det där är ett ganska bra exempel på hur lång tid det kan ta att få ett gemensamt tankesätt, att få gemensamt sätt att lösa problem i det stora och i det lilla. Som ett exempel, när vi gick ihop till en försvarsmakt så blev vi varse att vi hade inte samma radiosystem mellan försvarsgrenen. Jag som var krigsplacerad i flygvapnet, jag kunde inte prata med de som var i armén eller marinen. Och ändå så skulle vi tjänstgöra geografiskt på samma ställe. Det där tog lång tid innan de problemen hade jobbats bort. Och det är bara ett sådant exempel. Det finns andra exempel där man kan se hur lång tid det tar att få det här gemensamma tankesättet och den gemensamma kulturen som man behöver i stor utsträckning. Vi hade en helikopterolycka 2007 där 2 helikoptrar krockade. Och det var då 9 år efter att man bildade en gemensam helikopterflottilj. Och alltså slog ihop resurserna från armén, marinen och flygvapnet. När haverikommissionen tittade på det här så sa man det att ja, det var inte fel på reglementerna i grund och botten. Men det var olika kultur. Vilket gjorde att man hade olika sätt att lösa uppgiften att närma sig varandra i luften. Och i och med att det här inte hade övats bort så ledde det till en olycka. Och det här kan ju låta dramatiskt. Hur ska man applicera det här på en vanlig tjänstemans arbete? Men jag tror att det går att applicera i mångt och mycket. Man måste inse att det här kommer att kräva rätt resurser till att börja med. För det här är egentligen en ytterligare uppgift för många av våra medlemmar som man inte har haft tidigare. Vi har samtidigt haft 30 år av produktivitetsavdrag i staten som har gjort myndigheterna smalare och smalare i många stycken. Och det gör ju att man redan nu har svårt att hinna med och orka med det dagliga uppdraget. Och ska man kunna lösa det här också och få tillräckligt med tid för planering, tillräckligt med tid för utbildning och tillräckligt tid för övning, ja, då krävs mer resurser. Mm. Så att lägger man till den här resursbiten, då säger jag att då är ambitionen 5. Sen behöver vi ett antal år innan vi når till en 5 när det gäller förmågan.
Jag hörde att du nämnde det här med produktivitetsavdraget också, som jag vet att ni har släppt en rapport om under våren tillsammans med oss här på Arena Opinion också. Så att den kan man ju hitta på er webbplats om man är nyfiken på det. Jag vill bara kort prata lite mer också om att regeringen la ett förslag i maj som var ett förslag på en myndighetsreform som skulle stärka då liksom kris- och krigsberedskapen som är tanken ska träda i kraft senare i år. Och tanken är då att det ska finnas liksom 60 beredskapsmyndigheter och 10 samordnande myndigheter för olika områden. Niklas, vad tror du att det här kommer göra för skillnad, det här förslaget, i förhållande till hur vi organiserar beredskapsarbetet nu?
Det där beskrevs ju som en historisk reform, och det måste jag hålla med om. Det är en historisk reform, och jag tror att den är väldigt, väldigt behövd. Om man går lite tillbaka och tittar på hur vårt samhälle har varit rustat för kris sedan tidigare. 2009 hade vi finanskris. Den tog oss ur, men inte för att vi hade planerat för det i förväg. 2015 hade vi flyktingkris. Den tog vi oss också igenom, men inte för att vi hade planerat för det i förväg. 2019 hade vi pandemin. Den tog oss också igenom på ett bra sätt, men inte för att vi hade planerat för det i förväg. Nu hoppas jag att den här reformen blir det första exemplet på att nu planerar vi i förväg och nu gör vi det som krävs. I så fall då kommer det också att bli en historisk reform, och den är behövlig.
Har du några tankar kring den här reformen, Petra? Tror du att de här, liksom, det samarbetet som nu måste till mellan framförallt då de här 10 samordnande myndigheterna och som ska samordna massa andra myndigheter, att det kommer fungera väl?
Det beskrivs ju som en reform och att det är ett nytt beredskapssystem som ska ta vid då från den 1 oktober. Och visst, det finns ju mycket planering att bygga vidare på. Och sen så tydliggörs och ökar ju också alla statliga myndigheters ansvar. Och det finns också krav då på att alla myndigheter ska etablera och utveckla samarbeten med företrädare både inom näringslivet och civilsamhället, till exempel de frivilliga försvarsorganisationerna. Så att det finns, det tydliggör att man ska samverka med andra för att öka samhällets motståndskraft.
Ja, men låt oss hoppas att det kommer att ge den verkan som vi hoppas på och behöver. Tack Petra Ekroth från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Och tack också till dig Niklas Simson som är förhandlingsledare på fackförbundet ST till att ni kom hit idag. Du har lyssnat på Statshemligheter, en podcast av ST, ett fackförbund som för alla som arbetar i staten eller på statligt uppdrag. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Jag som är programledare heter Silvia Kakembo, och produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av fackförbundet ST.